Podplay.
Det var kul Pontus att vi ska umgås lite på fritiden.
Ja, vad kul att du vill hänga på.
Ja, jätteroligt. Ja. Vad är det vi ska göra?
Ja, men det är escape room. Alltså, man ska gå in i ett rum och ska man lösa ledtrådar och så finns det någon gåta så ska man liksom pustas ut och så är man typ in i typ en timme.
Jag har talat om det, det är, så här, jag har aldrig gjort det, men det låter jättekul.
Ja, det är skitkul. Men jag kan bara fråga vad de har för olika rum och så väljer man ett rum som vi tycker låter roligt.
Liksom. Man väljer ett och så går man in och...
Hej!
Hej!
Hej, du, vi tänkte bara kolla, vad har ni för rum här?
Fråga, vi har ju paper room, mate. Och det är alltså, där, när du går in där så har du en massa korta människor som springer runt och pressar och så här, samtidigt som det regnar ner i pengar från taket. Det är kanske ett av de lättare rummen då.
Ja, men pepprummet, Jocke, du känns som att... Du som inte har gjort det här förut, det är lite spännande.
Ja, men, okay,
men med lite lätt kanske.
Ja, lite, men jag vill inte att det ska vara för svårt heller.
Ja, men lite svårare så har vi Graham Potter-rummet. Och det, då är du inne i ett rum med folk med sotamössa som nickar uppskattande till allt du gör. Samtidigt har du inga pengar alls. Och målet, det är täckt till 98% med tegel. Så du kan inte riktigt vinna, men du kan inte förlora heller. Lite mitt emellan så där.
Ja, men det kanske lät lite trist kanske.
Ja. Men det låter ändå som att man får ha mycket, man får hålla på mycket.
Ja, det får man göra, det
och
är sant.
Testa och skjuta mål många gånger och sånt. Men missa.
Man missar, absolut. Det är klart, det kul.
Vill ni ha en riktig utmaning så har vi Solskärrummet. Och då ska du helt utan investeringar eller förändringar försöka rädda Manchester Uniteds säsong. Eller vinna en titel så att du räddar säsongen där.
Ja, det låter riktigt svårt där.
Är för dumma i det här rummet. Och om du kan rädda det så kommer du undan med äran i behåll då. Men tänk på det här, för det finns i rummet ledtrådar utplacerade som kan hjälpa dig att lösa. Men var försiktig, för det som ser ut att vara taktiskt tänkande kan de facto vara Mourinhos bortglömda lappar.
Kicken Rush är tillbaka med mig, Joakim Rydström, och ska bara säga att det kanske var ny musik som hördes. Jag är lite osäker på om vi har hunnit byta den än. Så tycker ni lät konstigt så är det egentligen bara helt medvetet. Men jag tittar här med mina två partners i de dolda maktstrukturerna som utgör svensk Premier League-journalistik. Pontus Wejnemo.
Det är
jag. Och Petter Landén.
Ja, just det.
Ja, välkomna hit.
Tack så hemskt mycket.
Kul att se er. Som vanligt. Vi måste ju börja prata om den stora grejen som alla pratar om just nu. Men det är, vi ska prata om Manchester United idag igen.
Det blir ju ofrånkomligt så, när de har en trupp värd ungefär 31 miljarder kronor och presterar som valfritt superettan-gäng.
Och,
jag har några kompisar som håller på HF. Så hade vi spelat korpenmatch och så var det en som frågade så här: är HF-matchen igång? Ja, det är den. Ja, det är den, vi har spelat 3 minuter. Okej, ligger vi under? Och lite så har väl United hamnat i nu, att så här, okej, vi spelar.
Jag kan väl känna att det här hände, för jag var faktiskt med när det sades.
Det var inte en påhittad story.
Nej,
det har något. Ja, det är bra.
För första gången.
Första gången
talar jag sanning i podden. Ja, men det är lätt att skratta.
Det är lätt att skratta. Men alltså så här, det känns som att vi har kommit tillbaka hit väldigt många gånger. Vi har sett så här, ja men okej, nu måste vi prata om Manchester United igen.
När blev Solskjaer-tränare? 2018?
Ja, det var väl i december 2018 va?
Då är du 3 år på raken av exakt samma takes på något sätt.
Så att vi tänkte att vi skulle återupprepa exakt samma takes igen idag. Nej, men försöka hitta någon form av ny vinkel. Det är ju den journalistiska utmaningen man alltid har, försöka hitta en ny vinkel på saker och ting. Men ja, han har varit där sedan 2018. Det är korrekt. Och sen dess har vi sagt ungefär samma sak. Men det vi ska försöka fundera på är liksom, vad är egentligen problemet med United och hur fan ska de ta sig härifrån? För att liksom, de förlorade med 4-2 i helgen borta mot Leicester. Och alltså, bara släppa in 4 mål är ganska dåligt givetvis från början. Men
sånt händer.
Sånt händer.
Ja, alltså det är mot ett Leicester som City förra säsongen förlorade med 5-2 och de gick ju vann ligan sen. Ja. Men i Citys fall så var det ju mer uppenbart, eller det kanske inte man tyckte då. Jag hade svårt att kanske ha det helikopterperspektivet. Men då kändes det som ett olycksfall i arbetet snarare än liksom ett symptom på något större problem.
Ja, här kändes det rätt väntat att de skulle förlora.
Alltså, och det konstiga är att det är mot ett Leicester som uppenbart har problem, som inte alls har varit så bra som de har varit tidigare i början av den här säsongen. Ett Leicester tröttkött av Brendan Rodgers dåliga idéer.
Ja, så är det verkligen. Sopgenerna börjar liksom sprida sig i truppen. Nej, men,
har du tur så drar han till Newcastle, så får vi se hur de klarar sig istället.
Ja, nej men det är ju... Det var ganska väntat. Så att pratade och tänkte på det här inför matchen, så var det så bara, ja men fan, om Leicester får liksom komma och kompressa högt liksom och kunna kontra, då kommer det sluta illa för United. Nu gör man ju för sig två mål liksom som är på fasta situationer, vilket inte ska hända för United, som har varit bra på defensiva fasta den här säsongen. Men Maguire verkar ju inte vara tillbaka i slag.
Nej, men alltså det blir ju nästan periodiskt på något sätt. Alltså han är ju inte med överhuvudtaget. Det känns som att han har tvingats tillbaka bara för att de inte ska starta med Phil Johnson och gav ett nytt kontrakt här om året.
Ja, men det är inte heller så att det är Harry Maguires fysiska egenskaper som blir lidande, utan det är ju inte på att han i tanken inte är med.
Ja, nej, men alltså det är det jag menar också, att alltså om han inte är fysiskt redo så kanske han inte har varit mentalt redo för match heller.
Nej, han liksom. Var kanske inte det.
Nej, jag vet inte, man ska inte vara för apologetisk heller. Nej. Alltså han är ju, det är en rejäl shitshow från honom.
Ja, det är faktiskt, det är ganska brutalt den insatsen han gör.
Ja.
Framförallt på det första målet och det sista blir det, va, där han är helt lost.
Ja, ja. Alltså det blir ju GIF-material. Alltså med Harry Maguire är ju väldigt så här meme-vänlig. Alltså han och Phil Jones tillsammans hade ju sprängt internet mer än den där Kardashian-bilden liksom, på något sätt, för att det hade blivit för mycket. Och i grund så kan vi ju säga att Phil Jones, det blev väl aldrig det man trodde, men Harry Maguire i grund har ju varit en, sen värvningen, någonting som har förbättrat Uniteds försvar.
Absolut, men det ser ju oroväckande ut. Sen har de ju, alltså man kan, om man ska säga så, men de har ju på ett sätt tur att andra topplag inte har dragit ifrån riktigt än, så möjligheterna finns ju att komma ikapp liksom.
Ja, i teorin.
I teorin, ja, exakt. I teorin, om det går, det vet
jag. Ja, men vad fan, vi kan väl vara ärliga här. Att
ja,
ska det här, kommer det här United över 30 omgångar vara bättre än City, Chelsea och Liverpool?
Absolut inte.
Nej.
Men det är ju en ganska tajt topp.
Jo, men verkligen. Det är alltså Liverpool på 18 poäng och sen så Everton på 14 på plats 8. Så det är ju tajt.
Ja, och Chelsea på 19, och Chelsea på 19 som leder.
Ja.
Och så det är ju... Det har ju
varför nämnde du Liverpool? Jävla bajest.
Tajta alltså. Upp det ännu mer där. Men absolut, Chelsea absolut har 19 poäng. Det har de.
Ja.
Det får man ge dem.
Det är riktigt sjukt konstigt. Så det är ju riktigt tajt, och lagen har ju tappat poäng mot varandra och alla lag har ju tappat poäng i någon, alltså någon mer oväntat poängtapp liksom. Har ju förekommit för alla lag.
Mm.
Så det är ju tajt. Det finns ju rent teoretiskt så finns det ju möjlighet att komma ikapp om med lite good run of form. Men det ser ju inte bra ut.
Vi dömer ut United hellre än att försöka säga att det kommer...
Ja, men vi har väl dömt ut United sen Normanen klev in, eller?
Alltså,
jag tycker inte att vi har... Jag vet att vi dessutom har ställt frågan liksom till oss själva efter att han har haft perioder med bättre spel och där det bara liksom har sett ganska bra ut. Att är vi skyldiga Ole Gunnar Solskjær en ursäkt? Men man landar ju alltid tillbaka på att nej, det är vi inte.
Nej.
Alltså det
är samma egentligen i början på den här säsongen, när man tyckte ändå kunna urskilja sig att de spelar fan lite bättre. Mm. De börjar liksom ta tag i taktspinnen själva, men nu har de landat i att de inte alls gör det. Kanske för att de inte bottnar i det spelet. Kanske det är det som är problemet, att nu när de får in de här spelarna som är i mångt och mycket världsklasspelare, det är det ju, får man ju ändå konstatera, så landar det ändå i att nej, men de klarar kanske inte av med, eller Ole Gunnar Solskjær klarar kanske inte av att hantera ett sånt lag som ska vara spelförande och vara drivet av en spelfilosofi som på något sätt har blivit den, det är ju liksom någonstans nyckeln för att lyckas idag på något sätt, att man har en tydlig idé och en tydlig filosofi. De flesta lagen som lyckas bra har ju det på något, ett eller annat sätt, men United har väl inte riktigt, det finns liksom ingen spelidentitet i det. Det har varit det här bara, men vi backar hem och sjunger långt från början, och sen så kanske man försöker ta sig ur det nu till den här säsongen, och det har ju inte riktigt landat.
Nej.
Men jag funderar på spelidén som fanns. Det fanns ju en givetvis jättetydlig spelidé med Alex Ferguson. När han försvann 2013 så funderar jag på, är det där originalsynden för det nya United börjar? Att man gjorde det katastrofala misstaget att plocka in David Moyes istället för att tänka
på. Varför uttalar du Moyes?
Jag säger alltid Moyes. Jag tycker okay. Moyes låter så jävla konstigt.
Jag som aldrig har uttalat Daniel, ordförande i Tottenhams efternamn rätt, ska väl passa mig egentligen för att kasta stenar i det här glashuset. Men
är det där det börjar liksom? Istället för att som Chelsea plockade in José Mourinho, han kom med CL-vinst från Porto i bagaget och liksom hade en spelidé. Rafa Benitez hade en spelidé med Liverpool, Klopp hade en spelidé med Liverpool.
Jag ska säga så att både Benitez och Mourinho tangerar väl lite grann Ole Gunnar Solskjers filosofi. Det är väl kanske därför som de inte är på toppen idag.
Men Solskjaer hade inte bevisat någonting när han kom in mer än i norska ligan.
Nej, precis. Mm. Och det är ju, och vad hade han bevisat där egentligen? Mm. Så det är ju klart att det är stor skillnad på det.
Och Moyes hann in andra divisionen med Preston North End innan han tränade.
Men i fallet med David Moyes, var inte det lite, alltså, nästan att man, alltså sen var det helt sjukt att han fick väl ett 6-årskontrakt eller något sånt där från början. Så det var väl liksom det som var kanske the original sin från början, är det väl så här, alltså, där skulle du väl nästan ha en ställföreträdare som bara skulle misslyckas, va? För att hur ska du kunna följa upp det? Egentligen på samma sätt som Unai Emery i Arsenal. Man vet, det måste gå åt helvete. För att även om Wenger inte alls hade samma framgångsrika avslutning på sin Arsenal-karriär som Sir Alex hade i United, så var det ju fortfarande liksom en så stor symbol för den här klubben och den som hade varit den som tagit klubben framåt. Mm. Det blir ju givet så att det blir en dipp. Det kommer bli City när Pep sticker. Det kommer bli Liverpool när Klopp sticker. För att alla de här är så centrala figurer. De har varit där så länge nu. Satt sina jättetydliga avtryck. Att vem som än följer efter. Och då är ju Wenger och Sir Alex ännu större i sina respektive klubbar än vad Pep och Klopp är i sina. Att det går inte att inte misslyckas på något sätt. Jag kan inte säga vem de skulle ha tagit in. Det är ju nästan valet efter det. Att de tar in en jätte, jätte underhållande men väldigt, väldigt konstiga holländaren Louis van Gaal. Ja. Liksom. Och det är där det blir skakigt. Mm. David Moyes, någon var tvungen, för att liksom, någon var tvungen att ta smällen. Va?
Mm. Det där mimet när liksom van Gaal drog ner att som om man hade en dräkt på sig som man drog ner blixtlåset, så var det bara David Moyes hela tiden som var kvar och tränade.
Den
flög runt ganska mycket.
Mycket mer underhållande. Det var ju, alltså Louis van Gaal var ju kul.
Ja, den var kul.
Gud ja. Men David Moyes är motsatsen till kul. Ja. Han är antitesen till kul.
Men så det är där jag tror, alltså Ole Gunnar Solskjær har varit den perfekta att kasta in emellan. På något sätt, och offra så att säga. Eller Moyes kanske var perfekt, för det är ingen koppling till klubben egentligen.
Alltså Solskjær är väl en ganska bra interimtränare. Alltså,
ja, alltså
han overstayed his welcome lite grann.
Ja, men
jo, men alltså hans främsta egenskap var ju, och är kanske fortfarande, att han inte är José Mourinho.
Ja, exakt, och att han fick ihop någon form av glädje i truppen. Och han fick någon tro från spelarna. Ja,
helt
på
otroligt, att när man befriar folk från arbetsläger så mår de bättre. Dra åt.
Nej, men så det är ju, alltså, men det känns ju uppenbart att det inte finns någon röd tråd i det. Men det har vi ju sagt 1000 gånger. Och det är ju det är det som är som det, där det kom till kritan, att skulle United hitta en röd tråd, och då inte, snackar vi inte bara tränare, utan kanske i, ja, men man vill ju ha det långsiktiga perspektivet, en röd tråd för hela klubben och föreningen. När de väl hittar det så blir de ju en livsfarlig kraft att räkna med i världsfotbollen. Liksom. Men det känns inte som att de har det idag. Och det känns inte som att de har inte siktat ditåt sedan Sir Alex. Och det kanske är ett led i den här, ja men, den här vi är Disney, vi är fotbollens Disney, att det ska vara varumärke först och prestation sen kanske. Och att man ska vara den klubben som på något sätt har de största stjärnorna och är bäst på sociala medier snarare än någonting annat. Att det kanske inte alltid är så kul att ha en klubb som försöker börja om från grunden och ta några dåliga säsonger för att få till där rätt melodi och spelsystem och hur man nu ska ha det. Och man kanske inte försöker, alltså många andra klubbar som har ju som lyckats bättre med det här har ju slussat in ett spelsystem eller slussat in spelare på ett annat sätt kanske.
Men vad var det som var, vad var det med Ferguson's United som gjorde att de blev så bra, byggde upp så blev, alltså den här enorma kraften i engelsk fotboll och som liksom inte finns kvar nu?
Alltså det absolut tycker jag tydligaste med Sir Alex och som jag kan liksom minnas från som City-supporter så har man ju alltid blickat mot United på något sätt för att de har varit de man alltid velat slå. Och det lever ju kvar i mig väldigt mycket, även om det är bra mycket lättare nu för tiden än vad det var för. Men det som slår, som i alla fall slog mig med liksom med United-lagen från förr, nästan det som jag tänker på Liverpool nu också, att man kan titta på trupperna, man kan titta på en elva, man kan titta på Liverpools elva nu mot Watford, att de startar med Naby Keita, alltså så här, skadorna har liksom tagit honom, Jordan Henderson, det ser inte riktigt lika bra ut som det gjort förr, och James Milner lever den jäveln. De startar på ett innermittfält mot Watford och Liverpool är så inåt helvete jävla bra, det är liksom inte bara Salah utan allting funkar. De är liksom en enhet och de är liksom, han får, Klopp får alla de här spelarna som individuellt klart sämre än många är United att fungera som enhet på ett så jävla sjukt sätt. Och det lyckades Fergus alltid med. Man sitter och kollar igenom så här gamla trupper och så bara Nicky Butten, jävlar, kunde inte spela fotboll om hans liv hängde på. Det var alltid kanonbra. Alltså, Kieran Richardson kunde spela liksom en viktig roll i United. Yeah. Om man tittar på Uniteds senaste Premier League-seger och titta på liksom truppen och så här, vem spelar mycket matcher. Det är så här, ja, men Rafael på högerbacken, Patrice Evra, ja, han var bra då. Men Rio Ferdinand och Nemanja Matic, de var ju åldrade liksom vid det här laget. 12-13. Men liksom, de har Johnny Evans som är kanon. Antonio Valencia spelar 30 matcher. Han var ju kass. Liksom, egentligen. Liksom de förlitar sig fortfarande på Ryan Giggs, Chicharito får hoppa in, Ashley Young, Danny Welbeck, Tom fucking Cleverley spelar 22 Premier League-matcher, 18 från start när United leker hem ligan. Det tycker jag är någonting som definierar honom. Jag vet att han, efter att han slutat som tränare, föreläste på Harvard just om man management. För att han var så jävla bra på det, och det tror jag Klopp kan göra, säkert Pep också för den delen. Men sen är det också intressant att prata om, Solskjaer pratar gärna om att så här, vi behöver ha in de här spelarna, och det blir ju väldigt mycket att man definierar liksom hans lagbygge, vilka han plockar in. Men en sak som är intressant med Ferguson är att man skulle kunna definiera hans United efter vilka han vågar skeppa iväg. För var det någonting som Alex visste, så var det att du måste kasta om i truppen, och att harmoni, truppharmoni och balans är så fruktansvärt viktigt. David Beckham skeppade han när han blev larger than life. Då såldes han till Real Madrid. Cristiano Ronaldo, samma sak. Liksom, det var ju inte att det lät Skånes kontraktbrott att gå gratis, utan vi cashar in, vi ser till att behålla harmoni, balans, allting i det. Och där finns andra så här. Japp Stam sålde han. Gabriel Heinze höll på att bråka, ville till Liverpool. Tänker inte sälja honom till Liverpool, men du är inte kvar här när du gör så. Paul Ince för 100 år sedan sålde han också, som var en jättebra spelare. Ruud van Nistelrooy sålde han till Real Madrid.
Just det.
Och det var ju alla, det är ju kanonspelare. Alla de här var jättebra. Men Sir Alex visste när man skulle sälja. Visste vad som behövdes för att hålla liksom harmoni, balans i truppen. Och Sir Alex Ferguson idag hade aldrig låtit en sån grej som till exempel Paul Pogbas kontraktsituation gå så här långt. Han hade varit såld sen innan, eller så hade det varit fixat sen tidigare. Det hade inte funnits det här mellanläget. Just nu så Uniteds trupp är så jävla mycket larger than life-personligheter också. I Ronaldo liksom, givetvis. Bruno Fernandes som mångt och mycket bad det här laget, och jag tror att kände att han förtjänar liksom den framskjutna rollen. Trivs ju inte med att spela någon slags tredje fiol nu. Paul Pogba behöver vara en ledare. Jag tror inte Marcus Rashford är en good guy, men det är ju inte så att han inte kräver liksom sin plats sett till den han är. Jag tror inte att Sir Alex hade haft alla de här stora personligheterna eller velat ha dem, för att jag tror det skapar en obalans. Jag tror inte att Klopp eller Pep hade velat ha det heller. För tittar du på deras lagbyggen så är det ödmjukare personer i regel. Inte lika många av de här Galactico-köpen. Liksom.
Klopp har gjort det ganska klart med att om en spelare inte vill spela för oss, så då skeppar vi den. Liksom. Och det handlar ju mycket om balansen. Att det går inte att ha en trupp som inte är balanserad. Och, alltså, det går nog att få ihop det här till att bli ett balanserat lag också. Men jag tror att Solskjaer kanske är mycket en people pleaser jämfört med vad Sir Alex officers, för Sir Alex var ju larger than life. Mm. Det var bara han som var det. Mm. För var du själv det, då höll det inte.
Nej, men det är lite så som man kan säga Pep när han tar sina konflikter i City. Att så här, Raheem Sterling var liksom en jättestor värvning, engelsk landslagsman, alltid liksom i startelvan i Gareth Southgate. Det skiter Pep fullständigt i. Går du upp mot honom så kommer du förlora.
Ja.
Och det ska du veta.
Och det var väl liksom det som var väl den stora liksom det som var undantag som bekräftade regeln för Sir Alex var liksom Roy Keane, som alltid hamnade i luven med Sir Alex.
Mm.
Men att Roy Keane på något sätt var han var ju aldrig larger than life på det sättet.
Nej.
Men han var det personlighet som, alltså på ett liksom, han var ju någon form av Sir Alex som fotbollsspelare på planen liksom. Ja. Att,
han var en sous-chef.
Och han tog ju liksom, han såg ju också till att alla de andra visste att det spelar ingen roll vad du heter, men gör du en överstegsfint mot mig på planen, då kommer jag kapa dig liksom.
Mm.
Det är så att du går inte i det här och tror någonting. Så, och den typen.
Nej, men
det, av,
han kunde, det, då kunde väl han ha överseende med den spelaren, för det kunde ju lika väl som att de kunde clasha, men, så var de ju tvillingar.
Ja, men exakt. Och han var ju, blev ju liksom, han hade ju den spelaren också på planen som såg till att den här balansen fortfarande fanns, för att du tar liksom inga, dra inga rövare mot mig.
Nej.
Så var bara Roy Keane och Sir Alex var det mot alla andra, och det var som så den balansen är ju, var ju, det var ju nog nyckeln liksom för att det skulle funka för Sir Alex United.
Ja, men jag saknar gamla United ändå.
Nej, det gör man
absolut inte.
Peace United är jättetrevligt, låt dem liksom fortsätta. Och i och med att det inte finns några tecken på egentligen att Solskjaer ska försvinna, fortsatt så, alla rapporter som kommer ut är ju att han har förtroende.
Är det någonting man vet, så är ju att när det kommer rapporter om att det finns förtroende, så då börjar det ju tisslas liksom. Mm.
Jo, så är det ju. Det är väl någon sån här, jag tror det var Alexander Axén som sa att det är det enda säkra sättet att veta att man kommer för sparken. Mm. Att någon säger att de har förtroende för en, vilket är lite kul sätt att säga det. Men jag har funderat på, om vi inte har någonting annat, så tänker jag så här, nu, då måste göra någonting helt jävla galet här nu, för att i fortsättningen, för de reser till de är hemma på Old Trafford men tar emot Liverpool i helgen. Jag ser inte någonting annat än att Liverpool vinner den här matchen med 3-1. Typ.
Mm. Ja, det är ganska bra stalltips, absolut.
Ja.
Det rimliga är väl det, men å andra sidan så, jag tänker inte ta ut någonting i förskott.
Nej.
Alltså, framförallt inte med tanke på att alla snackat ner Ronaldo som kommer väl in och gör hattrick.
Jag vet inte hur det händer. Men okej, du vill stänga United-diskussionen.
Ja, men liksom, men grejen är att så som laget formeras nu i deras 4-2-3-1, det funkar ju inte. Och det funkar framförallt inte med liksom Ronaldo längst fram i försvarsspelet, för att han pressar inte. Han tar inte en enda pressande löpning egentligen på någon match. De måste göra någonting annat. De måste göra någonting annat för att hitta en defensiv stabilitet. De måste kanske frigöra 3 offensiva spelare som får göra lite vad de vill. 3-4 offensiva spelare, och sen hålla resten i någon typ av balans. Och detta är min helgalna elva, bara för att chocka Liverpool. Mm. Jag tänker att de ska ställa upp i en 3-4-1-2.
Mm.
Där det sker, jag förstår. Och sen så en trebackslinje, förutsatt att Varane är tillbaka.
Det är väl inte, va?
Jag tror inte det.
Bra början ändå.
Jag har tagit med det för att liksom. Detta skulle kunna vara fortsättningen också. Annars får de väl slänga in Phil Jones då.
Du har löst Uniteds problem, är det där du säger till oss?
Ja, nej, det har jag inte. Men bara säg vad ni tycker. En 3-4-1-2, en trebackslinje då med Lindelöf till höger, viktigt. Maguire, Varane, för att han är mirakulöst frisk. Sen blir det 2 sittande mittfältare i det här fyrblocket då, i Fred och Matic. Fred för att han kan täcka ytor, och Matic för att han just nu är den bästa defensiva mittfältaren i truppen. Till vänster har man Luke Shaw, till höger kör man Sancho. Ja, offensiv, inte den bästa försvarsspelaren. Där Lindelöf kommer att få ta ett lite större jobb till höger, Fred kommer att få täcka mycket yta, men Sancho kan äga kanten. Shaw bidrar med lite balans till vänster. Och sen har du Fernandes i en slags fri roll, och så Greenwood och Ronaldo längst fram. Och så får man Tjonga ut på kanterna, hoppas hitta in till Ronaldo och Greenwood. För att spela de sin vanliga 4-2-3-1 som de gjort mot Liverpool här, så kommer de bli upphätna.
Kommer Matic, Fred och Fernandes kunna vinna mittfältskampen? Eller tänker du att de bara ska få ut bollen på kanterna och försöka ta sig långt?
Alltså, jag tror att den trion är deras bästa chans att vinna en mittfältskamp, ja. Jag vet inte vem som annars Nej. Skulle in där. Alltså jag tycker inte att McTominay just nu är tillräckligt bra alls. Alltså jag tycker inte att Fred är särskilt bra Nej. Heller.
Alltså problemet är att de har väl inte någon, de kommer nog inte kunna vinna mittfältskampen, utan de måste nog vinna på att få upp bollen högt och kontra.
Mm. Så att där är min 3-4-1-2 för att i alla fall överraska Liverpool första kvarten. Vad tror ni?
Ja, det är där som gör att de får ett mål i alla fall, men sen så kommer Liverpool ändå vinna med 3-1.
Så kan det vara.
Från United så går vi vidare till Newcastle då.
Ett annat United.
Ett annat United, på sitt sätt. Och där, en av grejerna som hände nu, det var att alla andra klubbar förutom Manchester City har röstat om att hindra Newcastle.
Kingarna.
Från att göra sponsordeals. Pontus, kan du inte berätta lite mer om vad det här innebär?
Evil Manchester City be like, stop the foreign sponsors. Fick ni lite meme? Var jag med i meme-världen?
Ja, välkommen. Nej men Pontus, vad betyder det här?
Ja, nej men till att börja med så det var ju, det kom ju uppgifter nu om att de andra Premier League-klubbarna är rasande. Det är seething. För att Premier League släppte igenom det här. Och det kan de väl vara. Det är väl, var väl inte helt oväntat att framförallt Liverpool United och Arsenal kanske är rosenrasande över att det kommer någon och vill ta en del av pengakakan. Så det var väl väntat. Men nu har de det här, ja, de kommer ju med någon form av ultimatum här mot ligan, och klubbarna har gått ihop för att försöka få till ändringar i hur man faktiskt får sköta en fotbollsklubb.
Mm.
Och det här kan ju verkligen bli problematiskt för Newcastle nu och deras nya saudiska ägarregim. Alltså det de gjorde var att de gick ihop och klubbade igenom ett enmånadsavtal. Det är ju för att vinna tid helt enkelt för att de ska kunna förhandla med ligan och så.
Mm.
Men de klubbade, då var en omröstning bland klubbarna, och där i Premier League har du den, då har du vissa klubbar som har veto typ. Alltså topp 6 klubbarna är väl som har någon form av, deras röster väger tyngre.
Deras säkerhetsråd.
Ja, men det är typ så att de har inte veto, men de har deras röster, de har mer att säga till om helt enkelt i de här frågorna. Men det behövdes inte riktigt här, för 18 av 20 klubbar då valde att klubba igenom att man inte får formulera sig, men du får liksom inte använda dig av sponsorer som är kopplade till din till ägaren. Ägaren kan liksom inte gå in och ja, men ha ett dotterbolag som sponsrar din klubb till exempel.
Nej.
Så som Manchester City gjorde med Etihad till exempel. Enligt det här avtalet skulle Etihad inte få gå in och sponsra Manchester City.
Mm.
Nu är det gjort sedan tidigare, så då kommer de inte ta bort den sponsorn. Liksom. Men det här är ju då för att stoppa Saudi från att...
Men man fattar ju också varför Manchester City valde abstain från den här röstningen.
Ja. Jo, men det får man verkligen säga. De är ändå bästisar med Saudi.
Ja. Och de får säga, vi kan inte säga något annat än
Nej.
Det här.
Nej.
Så där,
hej handen som föder mig. Har de något emot att jag tar en tugga? Eller?
Så det är ju, det blir ju, om det här blir så att det blir på längre sikt, så kommer de ju få igenom någon form av ja, men någon form av stopp för hur man får sponsra en klubb, vilka sponsorer som får gå in med och betala. Och dessutom vill de också få in att sponsorskap måste vara marknadsmässiga. Att då till exempel Newcastle då, som ligger näst sist i Premier League och inte vunnit en enda match, får liksom inte ha, kan inte få in sponsorer som är, som genererar mer pengar än vad bättre lag gör liksom, utifrån någon form av, jag vet, hur de ska räkna ut den marknadskalkylen vet jag inte.
Grejen är att du måste väl vara hyggligt generös ändå, för att alltså, jag menar, det finns ju fortfarande marketability i norra England såklart.
Det får man liksom säga.
Ja.
Och det är väl snarare ett sätt då för att på något sätt försena den här...
Men däremot, det är ju positivt sätt, för att det är av liksom, det är ju negativt i grund, är vi väl överens om, vi kick and rush är emot dåligt och för bra.
Ja,
okay, det är vår generella hållning. Men att liksom Saudis intåg i Premier League och ägande av Newcastle är ju i grund dåligt.
Ja.
Men det kan ju leda till vissa så här positiva förändringar. Nu vet inte jag långt det här Etihad kontraktet är skrivet för City, antagligen 10 år.
Ja, förmodligen.
Men jag menar, det där är ju liksom, Det är ju kanske liksom en nål i höstacken. Höstacken säger man på svenska. Det funkar inte riktigt heller. Men det kanske bara är en liten ljusglimt i mörkret. Men att det i alla fall kommer någonting positivt. Någonting som gör att liksom de andra klubbarna agerar. Vi kan liksom inte låta det fortgå hur som helst. Alltså det finns väl anledning att vara lite glad över den här nyheten.
Ja, det tråkiga är ju att de gör ju att utåt sett så gör de ju för de är rädda för vad det här ska göra med bilden av Premier League när det kommer in mördarregimer och tar över klubbar. Mm. Men på riktigt så handlar det bara om att de är rädda för att någon ska komma och ta deras pengar.
Mm. Ja, givetvis.
Så det är ju bara egoistiskt.
Jo, men alltså, jag säger ju inte att syftet är gott, men resultatet kan ju vara.
Men det intressanta är ju också att vissa ägare har ju varit lite halvtveksamma till det här. Mm. För att de ser möjligheter att sälja sina klubbar till liknande ägare. Mm. Och då dras värdet ner ganska extremt om du inte får gå in och göra vad du vill med klubben. Mm. Så när Chelsea köptes av Roman Abramovich, då fick han göra vad fan han ville. Ja. Alltså det var ju där fanns det ju inget som stoppade honom. City var ju inte riktigt där. Började det ju komma lite restriktioner. Sen dess har det ju kommit stora financial fair play regler och så vidare som har reglerat vad man kan och får göra. Så det blir ju svårare för Newcastle, och här börjar försvåra man ännu mer. Mm. Men det gillar ju inte, det är många ägare som då sitter på klubbar som man tänker, ja men här skulle vi ju potentiellt kunna sälja för en jävla summa. Mm. Men då kanske inte kommer kunna göra det för att de som vill köpa då vet att men det kommer ta 10 år för mig att bygga upp någon form av eller marknadsvärde på klubben så att jag kan få sponsorskap som kan rädda FFP. Liksom. Mm. Men det blir ju väldigt intressant att se om...
Men det är det jag menar, är inte det positivt då? För om, då kan ju inte City signa ett nytt Etihad-kontrakt om när deras går ut om 6 år.
Fast nu har de ju ett otroligt starkt marknadsvärde, så nu skulle det förmodligen gå. Sen vet jag inte hur det skulle vara om att får de inte signa ett nytt med Etihad för att det är förkopplat till ägarna. Ja, då blir det ju problematiskt. Mm. Men det blir ju jätteproblematiskt för Newcastle med tanke på att deras ägare har ägandeskap i allt.
Ja.
Alltså det finns ju typ ingenting.
Ja, men de kommer ju släppa igenom. Alltså det är bara, ja, de kommer ju ha några degrees of separation och så är det bara, ja, Disney Plus vill sponsra Newcastle. Ja. Fan vad nice.
Ja, exakt. Så det
may the force be with you, Newcastle United.
Star Wars-tryck på bröstet.
Ja, det vore något.
Nördarnas klubb.
Men klubben mår ju
så... Kommer deras namn komma så här att de har det liksom hela tiden rullande på ryggen?
Men klubben mår ju så där, spelarna mår så där. Lassell och Hayden rökte ihop i spelargången efter matchen nu senast. Mm. Och skällde ut Steve Bruce taktik efter matchen. Och det enda jag tänker där är, herregud, det löser sig. Ni behöver inte vara så förbannade på Steve Bruce just nu.
Fast det är ju alla.
Ja, han kommer. Ja, nej.
Men det är väl kul. Det är ju väldigt många som är arga på Steve Bruce och alltså folk runt det här konsortiumet är ju också väldigt arga på nya ledningen. Är väldigt arga kanske det, men de är ju bekymrade över att ledningen inte valde att sparka Steve Bruce i veckan. Som enligt Daily Mail då, citat var, som var planen. Alltså, när de gick in och köpte det här, deras mål var att sparka Steve Bruce. Det var det enda de ville.
Fan, kan man misslyckas med det här? Det är så jävla
konstigt. Ja, det hade de verkligen kunnat göra. Men för då hade de...
Man tycker ju att det skulle inte vara så svårt att driva igenom.
Ja, men så står det också i den här artikeln att Amanda Stavely och de andra i ledningen som var på plats, de missade inte att fansen sjöng att Steve Bruce skulle få sparka. Nej, 40 000 sjunger Steve Bruce out. Hade de missat det hade de varit hjärndöda.
Ja, jag tänker att Steve Bruce, det är jobbigt när man väl träffar honom. Man står där och ser liksom lite hundögig ut. Och,
ja,
det, jag tror att det är en svår person att sparka när man väl tittar in i hans själ.
Absolut inte.
Tror, ja.
Men för en själv så börjar man ju liksom vända lite grann och känna så här, fan, det är ändå lite synd om Steve Bruce. Alltså.
Jag tycker jättesynd om Steve Bruce.
Ja, nej, han förtjänar inte, men liksom det är det jag menar, allting blir ovärdigt, bara låt honom gå. Alltså det är ju någon slags konstigt skamstraff han utsätts för. Liksom, alla vet att du ska få sparken. Liksom alla vet att du ska få sparken. Då får du bara liksom sitta där, du bara fortgå liksom. Så konstigt skådespel som vi ska köpa. Nej, det är konstigt. Mm.
Anledningen till att man alla de här runt själva konsortiet eller runt ägandegruppen bara är så bekymrade och frustrerade ska ju vara att man trodde att man kunde undvika scenerna som skedde mot Spurs. Och så var ju scenen, så trodde ni om ni sparkade Steve Bruce, skulle ni vinna den här matchen? Har ni sett vilka spelare ni har? Det är ett jättedåligt lag.
Nej, alltså, så här, grejen är att Newcastle måste ju göra någonting i januari, för att annars är det ju en överhängande risk att det här projektet på allvar börjar i The Championship.
Ja, det är en PSG.
Va?
De började ju ligga.
Gjorde de det?
Ja.
Det var som fan.
Tror jag.
Jag är tveksam.
Nej, nej, det var Monaco förresten. Ja, Monaco var det. Ja. Monaco. Förlåt.
Ja, jag bara, fan, ska jag inte fatta den här.
Nej, det var Monaco.
Men Wolves gestifute ja, var ju det. I Championship. Ja. När helt plötsligt alla portugiser ville flytta till en riktigt skitig förort i Birmingham och spela dålig fotboll. Fanns anledning att höja på ögonbrynen. En annan anledning man kan höja på ögonbrynen, det är ju låtarna som har skrivits. Fanslåtan. Vad har ni för relation till fanslåtar egentligen?
Stark.
Stark.
Ja, men stark då, positiv, negativ.
Ja, men jag uppskattar.
Starkt likgiltig inställning till.
Ja, men det är väl kul att de håller på. Nej, men jag kommer ihåg Millencolin skrev en jättefin låt i Öreskåren.
Ja, okej. Så har vi ju Allé, 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 såklart, som var någon slags. Men det är ju mer en ramsa. Detta vill jag ska förstå att detta är liksom lite utanför, något så här lite trubadurigt, liksom. Fans som gör låtar till sina lag, men
lite,
inte...
We've got salad, du.
Nej,
oh,
men det är inte...
money.
Ja, nej, men den där är lite rolig, men den sjungs ju på läktaren.
Ja, nej, inte riktigt. Ja, den är extremt hatad i Liverpool.
Jo, men den har väl någon gång sjungit på läktaren, ja, skulle jag gissa.
Där ute efter det sådana som släpper en låt på YouTube.
Ja, exakt. Alltså, jag har det här nu, alltså nästan svagare än Millencolin kopplingen då.
Det är
men,
jättebra
alltså,
låt.
Till, jag pluggade ihop med en kille som höll på Rögle jävligt mycket.
Okej, du tycker att ÖSK och Millencolin, det är sämre bara. Än Rögle.
Men där var det ju någon som samplade Green Day och gjorde han älskar RBK sitt grön och vita lag. Alltså sådär. Det är den typen av låt jag är ute efter.
Okej, jag håller med. Okay,
vad är relation till det?
Inte så jättestor.
Nej, där är jag inte lika med.
Det har liksom nu kommit då efter Newcastles takeover så har jag hört två stycken låtar helt baserade på Barry Manilow's Mandy.
Okej. Okay. I'm intrigued.
Ja, och vi ska lyssna lite på hur det låter. Had a vision, make us great again, Amanda. You came and you saved us from Ashley. And you took him away, Amanda.
We love you today, Amanda. Jag tycker...
But I was so long ago. Ashley Crampton spoiler show, sin bästa text av den. A beautiful woman, Amanda her name, had a vision to make us great again.
Det är väldigt... alltså, det är en fantastisk låt, det gör att man förlåter otroligt mycket. Men jag tycker det som är så roligt med den här låten, det är att han sjunger den ju som om han är med i uttagningen till Idol. Så otroligt liksom bara...
Var ju en riktig artist.
Jordy Singer. Faktum, alltså, det var ju två låtar på det här. Vi ska röra oss snabbt. Ganska, jag har en del på det. Men detta är alltså Barry och Johan, far och son, som har skickat in det här till BBC Radio Newcastle. Detta är bara en kort snippet då. And then I realized how happy you've made me, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking. I won't send you away, oh Mandy. Så att Amanda Stavely är ju liksom
Vad fint det där var.
Ja, vad är det?
Ja, men det var så rörande vackert på något sätt.
I'd love to go to the pub. Det är så jävla dåligt. Det är så fruktansvärt jävla dåligt. Men då börjar jag liksom botanisera lite i det här. Vad finns det för extremt liksom cringiga...
Nej, du gick ner i ett YouTube rabbit hole.
Ja, lite. Oh, och innan vi går in på de två som jag tycker är värsta av fanslåtar, ska vi ta den som kanske som är klubbrelaterad, som är den något av det absolut värsta som gjorts. Men detta var alltså Manchester City efter att de vunnit titeln. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det är. Kanske
17-18. Jag har vunnit så många gånger.
Ja, men 17-18 så släpper klubben den här låten där man nästan måste titta på videon också, men vi ska bara lyssna på det för att det är, jag vet inte vad de tänkte att folk skulle känna.
You're proud of your place, not your feet. If you have...
Det där var jag så efter 18-19 säsongen.
Det är 18-19 säsongen, ja. Just det,
då, när Liverpool faller på
målsnöret. Ja. Och detta är liksom City sätt att verkligen bara så här, inte bara stå salt i såren utan sen ställa sig och pissa på det nersaltade öppna såret genom att släppa en av de värsta. Jag vet inte vad de tänkte, att så här, klappa händerna om du är riktigt glad, fast City skulle bara, ja, det kommer verkligen get
det funkade jättebra på förskolan.
Get the people going.
In the greater liksom. Manchester area.
Ja, nej, det är något av det värsta. Men nu, detta är alltså... en 4 år gammal video från de heter Tottenham US, Spurs US eller någonting, som släppte en video som heter Tottenham for Life. Spurs forever, Pochettino's the man. Spurs forever, Pochettino's the man. Ja, ni fattar på ett ungefär. Det finns på Vimeo.
Det var fasansfullt faktiskt.
Deras tweet de har lagt upp, de har tagit, deras konto har blivit avstängt. Men de la ut en tweet med videon. De har fått ett svar från Roman Geezer som skriver: "Why don't you all just fuck off and watch the fucking baseball?" Jag tyckte det var så jävla roligt att jag höll på att gråta när jag såg det. Det är så jävla kul att man får ett enda svar: "Why don't you all just fuck off?" Jag tycker det är så jävla kul. Okej, och sen så finns det sista.
Bra verkshöjt på låten ändå.
Ja, det är så jävla bra. Och sen här då, detta är den sista. Och detta tror jag några människor som står utanför Uniteds träningsanläggning när Mourinho ska bli tränare. Och det är en man med 3 kvinnor som är oklar koppling till honom. Och han berättar för Sky Sports reporter att han har gjort en låt om Jose Mourinho, så att nej, men de kör.
Paul Baker with your song.
Thank you. This is called a special one. Jose, we'd like to thank you for the trophies and the good times too. We'll sing your name at every game. You're the special one and we all love you. Ready goes. The best in the world, we all know. Whoa, whoa. We didn't ever want you to go. Jose Mourinho, the man who stole the show. You're the special one and you're dynamo. Whoa, whoa.
Det känns ju bara så, men det är så jävla bra.
Men alltså, det intressanta är det här. Han låter ju precis som Dan Treacy i Television Personalities. Det är liksom, det är rakt av. Är det han överhuvudtaget?
Jag vet inte vad det är.
Som går över huvudet.
Jag har ingen aning. Förlåt att det sa att det var United. Det är ju Chelsea-supporter. I hope you're back for a third term. Men alltså, han står, alltså man måste se videon lite också. De står framför en häck. En man i kostym och 3 kvinnor. Och vi åker bara. Och han liksom säger ready girls för att de ska sjunga wow wow. Alltså det är... Ja, jag rekommenderar alla så jävla varmt att bara besöka. Bara... googla fram allt det här. Det är så jävla värt det.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
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 Manchester City slår Burnley med 2-0 efter mål av Bernardo Silva och De Bruyne. Guardiola sa efteråt att det är lite svårt att hitta rytmen efter landslagsuppehållet och poängterade att Burnley är ett bra lag. Tyckte jag var ganska rövhattig grej att säga efter att man har gjort en 2-målsvinst.
Jo,
ganska...
men Pepe är ju en mytoman och en galning. Ja, liksom. Ja. Och oskön, rent allmänt. Så att det är klart han säger det. 2-0 kände jag nästan var liksom i underkant för att vara City hemma mot Burnley. Det brukar sluta 5-0. Men City var inte jättebra. Bjuder in Burnley ganska mycket till ganska en del farliga lägen faktiskt. Så att det var slarvigt. Och jag vet inte om det var landslagsuppehåll som gjorde det, eller om det var att de inte var påslagna. Det var en ganska beige City-insats faktiskt.
Rubriken efteråt annars är ju att Raheem Sterling sa att han är öppen för att lämna City och spela mer. Och Guardiola sa, ja visst, han får lämna om han vill. Mm. Det är väl rätt stort ändå?
Ja, alltså det är första gången det är uttalat på så sätt. Alltså sen så är det ju en illa dold hemlighet att det liksom, relationen mellan Pep och Raheem synade ganska rejält i förra säsongen efter att Sterling tyckte att han skulle få lira mot Southampton och Pep Guardiola tyckte att han kunde dra dit Pepan växer. Det är ju intressant just nu.
Mexiko.
Ja, bland annat. men att Det är som att han kämpar för att hitta rätt med Sterling. Jag såg någon artikel som sa så här, kanske finns svaret att han ska vara högerytter, och bara så här, ja då har vi uppfunnit hjulet här nu på nytt liksom. Att,
grattis.
Ja, vi har flyttat runt honom så jävla mycket. Problemet för Sterling är att jag tycker att han gör ganska mycket bra. Jag tycker att han tar en del bra löpningar i den här matchen. Han har ju liksom ett rörelsemönster som är bra. Men bollarna kommer inte riktigt till honom och sen så är han ju oskarp liksom.
Han är väl också lite så larger than life på ett sätt som kanske inte passar för Pep Guardiola. Om man kollar på spelarna han har till sitt förfogande så är det så här, ja men Aguero var ju aldrig det. Och han, framförallt så blev han ju mindre det när Pep kom. Mm. Han var ju liksom en superstar innan Pep kom. Och sen sa Pep att nej, men du kommer inte få spela om inte du lär dig spela min fotboll. Och så tog det typ en säsong.
Ja, en och en halv nästan. Ja.
Så blev han Premier Leagues bästa anfallare igen. Mm. Och där är Sterling på ett annat sätt. Men så här frågan, ingen kommer kunna värva honom.
Ja, det är Newcastle. City,
ja, men City vill ju ha 80 miljoner pund för honom.
Ja, det är Newcastle. Som,
ja.
Ja, det är väl det mest rimliga att det är faktiskt där han hamnar.
45 miljoner pund och sen maximum. We'll take it.
Oh, we'll take it. Bra.
Ni behöver någon ny Twitter-profil nu när ni...
Det var jävligt kul. Pep Guardiola fick frågan om Jack Grealish, varför han värvade honom. Så här, you already have a lot of players liksom, på den positionen. Och då sa han, yes, we have a lot of players and now we have one more. Vilket jag tyckte var ett ganska bra svar.
Watford förlorar mot Liverpool med 0-5. Alltså det är 0-5 hemma då. Liverpool gör 5 mål. De verkar ju... Då inte har någon helst problem att hitta den här rytmen då efter att de tålat till Watford. Men trots att Firmino gör hattrick i den här matchen så handlar rubriken efteråt återigen om Mo Salah.
Ja, han är bra.
Han är ganska bra.
Ja, det är väl Premier bästa spelare just nu.
Ja, världens bästa spelare.
Ja, okay, det går väl att göra liksom, om du bara tittar på stats. Alltså, jag ser för lite La Liga. Men Benzema har ju haft en helt sjuk säsongsinledning också. Men annars, alltså, Cristiano Ronaldo måste ju vara rasande över att... Alltså, Salah överglänsar honom på precis allt.
Ja, han är mycket, mycket bättre än Ronaldo just nu. Ja.
Jo, men jag tänker att Ronaldo är en sån person som har svårt att tackla det, kanske.
Jag tänker absolut också det, att det här gillar han inte.
Nej. Och det kommer han göra allt han kan för att motvisa på söndag, tror jag.
Ja, alltså, det är, vilken jävla match det kommer bli här igen. Alltså.
Nej, men det är ju såklart svårt för det sämsta laget jag har sett på många år. Alltså,
Norwich är bedrövligt också.
Ja, men jag tycker fan att Watford är sämre. Åtminstone på den här matchen baserad, ska jag säga. Så att det hade kunnat slå 10-0. Alltså. Mm.
Ja, nej, men det är också ett testament till hur väl Liverpool fungerar. Alltså, det är liksom ingen tvivel heller. De bara går dit och tvålar dit dem. Liksom.
Ja.
Lämna inte det. Alltså, där City borde gå in och bara tvåla till Burnley. Så lämnar de det öppet. Liksom. De slarvar, de är inte helt påkopplade. Det händer sällan med Liverpool.
Brentford kanske?
De
gör det mot Crystal Palace också, ska sägas. Mm. Alltså att Liverpool släpper ju faktiskt in Crystal Palace i matchen. Men vinner ändå med 3-0. Mm. Det är ju lite flax, skulle jag säga. Men ja.
Ja, men Brentford är väl slip-upen då? Liksom för Chelsea och City.
Brentford är ju, om vi kommer in på Brentford, Chelsea, nu har vi inte så mycket tid kvar här. Men om vi bara snabbt
Brentford
kommer
är legit alltså.
Brentford är legit.
Ja.
Chelsea ska vara jävligt glada.
Nej, det var ett rån att de kommer därifrån. Ja.
Alltså, Brentford är på riktigt bra. Det är den bästa nykomlingen sedan Wolves var uppe första gången. Jag var uppe med Nuno. Och då hade ju Wolves en spelarbas som var 3 gånger så bra som Brentford.
Ja, men det är helt sjukt att Brentford är så att 3 danskar man aldrig hört talas om, Tony och Pontus Jansson. Och sen bara, ja. De har någon kille som kastar långa inkast som ser ut som att han spelar biroll i alla amerikanska snutserier. det är bara, okej, och ni är skitbra på fotboll. Hur fan gick det till?
Ja, Brentford nu, de har Leicester coming up hemma, sen är det borta mot Stoke, borta mot Burnley, borta mot
Stoke, eller Kupen.
Ja, Kupen, förlåt. Borta mot Burnley, och sen så hemma mot Norwich och borta mot Newcastle.
Det är 4 raka säkert.
Ja, så det är typ, alltså. Verkligen som någon...
Ja, men så Brentford är bättre än vad Leicester är just nu.
Ja, men räkna aldrig bort ett lag med Jamie Vardy. Jag tycker Jure Tillemans är så ruskigt jävla bra också.
Ja.
Men ska vi gå ut på och kolla på Arsenal Crystal Palace som slutar 2-2. Det såg ju väldigt länge ut som att Vira skulle få lämna besöket med 3 goa poäng.
Ja.
Och sen i 95:e minuten så gör Lacazette 2-2.
Ja, och fira som att han har vunnit en VM-final, vilket är såklart the subject of mycket Twitter-hån idag. Ja. Men jag är på riktigt så här, vad hade man velat se för reaktion? Hade man velat ha honom Balotelli?
Ja, men
det betyder ju någonting. Alltså, ja, men ska man inte vara glad
för
det?
Hjälpt, det hade, jag tror jag hade hjälpt City och Liverpool också att kvittera sig 2-2 i 95. Det är ju en Alltså det är ju en räddad poäng.
Ja, ja, ja.
Det är en poäng mer än vad man får annars, och det kan ju vara helt avgörande längd.
Mm. Ja, om de ska hålla sig kvar i år. Alltså.
Ja, och det är inte helt säkert.
Nej, precis.
Det handlar om 40 poäng totalt, och det här är ett steg närmare.
Ja, de är inte där än.
Nej.
Ja, och Ben White gillar inte fotboll.
Nej, vi släpper den diskussionen. Ja, vi har inte tid.
Vi skiter i det.
Ja. Englands Erik Berg.
Ja. Som han alltid har kallat.
Men vad fint att vi avslutade precis när vi skulle. Så vi säger hej då till alla som har lyssnat.
Och skicka gärna in era favorit cringe fanlåtar, för jag vill på riktigt jättegärna höra dem.
Kick and rush!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.